Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av HR-podden. Jag heter Gisela Bäcklander och är doktorand i arbetsvetenskap på KTH.
Och jag heter Katarina Starendal och är HR-manager på Veriday.
Idag så kommer vi två att ha ett samtal kring ämnena AI, artificiell intelligens, automatisering och liknande eller relaterade trender och deras påverkan på arbetslivet tänkte vi prata om. Mm. Och även hur det kommer att påverka HR och lite om vad forskningen har att säga om det.
Ja, jättespännande ämne. Och jag tänker också att det är intressant att faktiskt bara sätta in det i en lite större kontext. Även om jag tror de flesta av oss vet att AI är ett hett ämne idag, det är mycket som händer inom det området, så kan det också vara värt att nämna att den tiden som vi befinner oss i just nu brukar faktiskt kallas för den fjärde industriella revolutionen.
Ja.
Och vad menar man med då? Jo, för det första finns det tre industriella revolutioner. Ja, men det menar man. Och den första handlade ju om tillverkning och den möjliggjordes väldigt mycket av ångmaskinen, den uppfinningen. Och även järnvägen ska man säga. Och den andra industriella revolutionen handlade om masstillverkning och det var mycket det löpande bandet man tänker på som utmärkte det. Och det har ju skapat de här stora organisationerna som vi känner idag.
Mm. Och elektriciteten var drivande teknisk utveckling, eller möjliggörande teknisk utveckling där.
Just det. Och den tredje är ju lite mer närliggande i våran tid. Det handlar ju om datoriseringen och digitaliseringen, att persondatorerna och internet som har skapat helt nya möjligheter. Och där är det ju då elektroniken som har möjliggjort.
Och så har vi då,
ja, precis. Och så har vi då kommit till den här fjärde industriella revolutionen som är kanske, vi är ju i den så det är kanske lite mer svårförklarat, men många menar att den skiljer sig från de andra för att den består av en fusion av olika typer av nya teknologier som innebär, alltså som kombinerar det fysiska, digitala och även biologiska. Mm. Och det utmärks av olika typer av tekniker eller teknologier som till exempel AI, bioteknik, 3D-printing och som man tror kommer revolutionera vårt samhälle.
Ja, och jag är ingen expert på den fjärde industriella revolutionen, men man pratar ganska mycket om det också på KTH, ja. Min arbetsgivare. Den liksom Industry 4.0. Ofta då i sammanhanget ändå kring en tillverkande industri, men som har blivit väldigt virtualiserad. Och man kan liksom simulera saker innan man gör det i verkligheten. Så man kan göra de här snabba testlooparna liksom, som utmärker agilt till exempel. Fast det ändå handlar om en tillverkningsindustri. Mm. Men det här handlar inte bara om tillverkningsindustri. Utan vi kommer ha fokuset på jobben och HR, hur HR kan stödja sin organisation. Men även hur HR själv kommer att påverkas lite.
Precis, och framförallt AI då, artificiell intelligens och automatisering. Så vi kommer inte gå in så mycket på bioteknik eller 3D-printing. Men det är ändå intressant att förstå att den här är en del i det större sammanhanget.
Exakt, det är så vi ser det i alla fall i den här. Liksom. Sen kan man kanske konceptualisera det på andra sätt beroende på vad man har för olika motiv. Så vi tänkte helt enkelt definiera lite grann eller förklara. Det är liksom,
försöka.
Och när jag säger förklara eller definiera så menar jag inte så här auktoritärt nu ska vi förklara för er. Utan bara liksom för att ni ska förstå oss vad vi menar när vi pratar om det så att vi kan liksom förstå varandra. Och då tänkte jag först kring AI, artificiell intelligens. Att det är egentligen ganska luddigt definierat. Det är inte liksom en tydlig grej utan det är ett ganska brett fält och när man läser om det så verkar det egentligen bara handla om att det liksom är maskiner eller datorer som beter sig, om man säger, till synes intelligent. Jag läste en definition som var det att om en människa hade gjort det så hade man sett det som ett tecken på intelligens, typ en väldigt så här,
lite förmåga att lära sig själv.
Ja, en förmåga att kunna lära sig, att den ska inte behöva bli explicit programmerad handlar det ju ofta om. Men också att det finns en bred och smal AI, en bredare generell intelligens. Det är ju det som vi människor tycker att vi har en väldigt generell flexibel intelligens, liksom, att den är flexibel, man kan lära sig att använda den till många olika saker. Men man kan också ha en, vilket är mycket vanligare, en mycket smalare AI som är bra på en sak eller vissa saker, liksom, som man har det. Så att det är ganska
som,
brett.
Som jag den menar, här AlphaGo.
Som Google. Till.
Ja, precis. Det finns ju ett spel som heter
Go.
Inte så stort här kanske, men i Asien framförallt så är det jättestort. Och det har man tänkt ha varit alldeles för komplext för att det ska kunna gå att använda liksom en smart maskin för att som kan vinna över människor. Mm. Men Google utvecklade just, den kallade den en AI som kallade för AlphaGo. Och den är ju väldigt specialiserad bara på just det här. Men den har då lyckats slå världsmästaren i det här. Och det trodde man inte var möjligt.
Nej. Det kommer komma säkert många sådana saker de närmaste åren. Mm. Som man trodde det här är inte möjligt. Och det här kommer de inte klara. Så vi får kanske frånhålla oss lite från att uttala för mycket profetior. Mer spåna lite längre. Men vad tänker jag mer kring intelligens? Om vi bara pratar om intelligens rakt av, så det finns ingen jättetydlig definition exakt vad det är heller. Så att det, är liksom, det bidrar ju lite till fältets luddighet. Att vad är då artificiell intelligens om vi inte ens vet exakt vad intelligens är? Men jag tror att de flesta ändå förstår ungefär vad intelligens och vad artificiell intelligens då handlar om. Och en metod inom artificiell intelligens, eller ett subspår inom det, är ju då machine learning, som också har varit väldigt aktuellt. Och det handlar ju om då om att en mjukvara kan lära sig själv i princip. Den behöver inte bli explicit programmerad för att liksom, ja, man säger inte åt den exakt hur den ska räkna ut saker eller hur den ska fatta vissa beslut eller vad det nu är som tanken är att den ska göra. Utan ofta har man då istället, man har väldigt mycket data och man tränar sin mjukvara på trainingset av data där man ger då mjukvaran facit och massor av exempel. Till exempel om man är en mjukvara som ska lära sig att känna igen spam-e-mail till exempel. Alltså läsa i ett e-mail, liksom, är det här spam eller inte spam? Det är ju en distinktion, som där kan man använda machine learning till exempel, för att man tränar det på ett sätt där man säger det här är spam, det här är inte spam.
Mm.
Men hur ser algoritmen ut som avgör och lär sig då det här är spam eller inte spam? Det är den man då inte behöver programmera explicit, den algoritmen, utan liksom datorn provar algoritmer som ska passa på det här datasättet och liksom blir bättre och bättre på det.
Den lär sig genom erfarenhet.
Ja,
precis.
Så det är ju det man menar med machine learning.
Mm.
Och det är det som är mycket i ropet just nu. Och sen så kommer vi också prata lite om automatisering.
Mm.
Som ju är egentligen en mer generell process. Som kan ske genom AI eller machine learning. Men det kan ju också ske mer manuellt. Eller har ju gjort det tidigare.
Mm.
Och en automatisering är ju då att från att någon arbetsprocess, menar vi då, kräver någon slags mänsklig handläggning någonstans till att den inte behöver det. Att man sköter det tidigare med en maskin och idag då kanske med en mjukvara.
Mm.
Så, och tidigare liksom en mjukvara som man då hade programmerat explicit och nu en mjukvara som man inte behöver programmera explicit utan kan lära sig att automatisera processen ändå.
Det där tycker jag är ganska intressant som du säger, att du faktiskt säger att det egentligen inte är någonting nytt. Det kan vara bra att påminna sig om i de här tiderna när alla pratar om kommer robotarna ta vårt jobb?
Mm.
Att det här faktiskt har skett under väldigt lång tid. Alltså under de industriella revolutionerna får man ju säga, framförallt i de stegen. Ett exempel är faktiskt min pappa. Han var sättare.
Mm.
Och sättare är ju ett yrke som inte finns idag längre. Det var ju innan datorerna kom, innan vi hade Word och innan vi hade liksom väldigt enkla sätt att använda typsnitt och hur man satte en sida då.
Ja, alltså så förtrycka det, tidnings eller böcker.
Mm. Ja, då var det ett manuellt arbete, ett hantverksarbete när man hade liksom fysiska maskiner för att sätta text och trycka. Det revolutionerades ju helt när datorerna kom och deras jobb, man kan säga att det förändrades totalt i grunden. Så att det yrket försvann i princip och blev någonting annat.
Ja, och det, jag hoppas att det ska kunna gå lite som en tråd genom också resten av samtalet. För att jag tror att ofta så känns det här som att det kan bli lite polariserat. Alltså ena eller andra. Antingen den här, så här många jobb kommer slås ut och försvinna. Eller så här, det kommer liksom bli paradisiskt typ. Nej, men du vet så här.
Alla tråkiga uppgifter försvinner.
Det är jättebra. Ja, men precis. Det bara det roliga är kvar. Och liksom den marxistiska drömmen är ju att arbetet ska bli helt automatiserat. Så att vi ska kunna bara ägna oss åt trevlig fritid.
Mm. Så vi går mot förverkligandet av Marx teori här, kanske.
Ja, precis. Och det kan man ju diskutera. Liksom vem som kommer att dra fördelen av den här automatiseringen. Men som du säger så har det ju egentligen varit det som alla de industriella revolutionerna har handlat om. Alltså det är liksom det som är revolutionen i den industriella revolutionen.
Jag tror en sak som ändå skiljer nu, jag kan ha fel, men en sak jag tror skiljer den här vågen som vi är i just nu är att den är så allomfattande och att den inte är specificerad till vissa yrkesgrupper eller industrier, utan att man tror att det här kommer fundamentalt påverka i princip alla industrier eller alla branscher och alla yrken. Sen är det bara en fråga om hur mycket eller lite. Att det kanske inte är så. Eller när vi har tittat på vissa rapporter så visar de till exempel en artikel från McKinsey som spånar om AI och har analyserat en mängd olika arbeten och vad som med befintlig teknik skulle kunna automatiseras bort idag. Så har de sett att det är inte lika givande att prata om yrkesgrupper, hela yrkesgrupper, utan det är mer intressant att titta på själva arbetsuppgifterna i specifika yrken och se vilken typ av arbetsuppgifter skulle vi kunna automatisera bort idag med befintlig teknik. Och där har man ju sett att det är vissa typer av arbetsuppgifter kan man redan idag till en väldigt stor del automatisera bort. Och det är ju till exempel ett förutsägbart fysiskt arbete, dataprocessande, datainsamling. Den typen av arbetsuppgifter kan man till en väldigt hög del automatisera bort idag.
Ja, och från forskningens sida bland annat i alla fall så har man pratat om något man kallar för en skill-biased technological change som leder till en högt utbildad arbetskraft som har vissa förmågor och kunskaper, alltså som har förmåga att använda sig och liksom utveckla med den nya tekniken. De får en annan hävstång på det de kan. Alltså det är det som är den här bias i förändringen. Som gör att alltså det förändras inte lika för alla. Utan de här väldigt högt utbildade, kunniga, eftertraktade personerna. De får möjlighet till mer makt, inflytande, högre löner och så vidare. De blir liksom en väldigt eftertraktad grupp. Och i den låga änden av spektrumet så finns det då den lågt betalda arbetskraften som ofta jobbar med någon slags serviceyrken som i alla fall ännu inte har antingen gått att automatisera eller liksom inte lönar sig att hålla på. För de har ändå så låg lön så att det liksom är ändå billigare. Och de som jobbar i mitten, om man säger, det är ju de som har drabbats värst på sätt och vis. Hittills faktiskt, det har man också sett i Sverige bland annat de senaste 10 åren, så är det jobb i liksom mellansegmentet har minskat medan lågavlönade och högavlönade jobb har ökat. Så att det liksom blir större klyftor på arbetsmarknaden. Och det är ju liksom administration och assistentjobb, de försvinner liksom. Och det kan ju ha andra negativa effekter förutom att man tänker just de personerna som kanske blev av med jobbet. De har kanske kunnat göra någonting annat. Men man kan ju också liksom se att det här segmentet kanske har varit viktig liksom stepping stone. Alltså för att ta sig vidare i sin karriär på olika sätt som inte finns kvar då. Alltså det blir ju svårare att ta sig från det här låga segmentet till det höga segmentet.
Men när man tänker rent spontant så tror jag en väldigt så här, ett lätt steg att ta är att tro att det är väldigt många yrken som bara kommer försvinna helt. Mm. Och det kanske är så på lång sikt. Men det verkar som att rapporten ändå pekar mot att i alla fall utifrån den befintliga tekniken så är det färre yrken som försvinner. Det kommer ske en omställning. Det kommer försvinna yrken och det kommer tillkomma yrken. Men den största förändringen är att egentligen alla yrken kommer att förändras och påverkas.
Ja.
Och sen till en större eller mindre utsträckning. Och då, frågan då blir ju väldigt mycket hur kommer mitt yrke påverkas?
Mm.
Och liksom, vad är det för omställning som kommer ske? Och hur kan man så här, på något sätt ställa om sig själv eller hjälpa sin organisation då, att ställa om till den här framtiden som man ser runt hörnet?
Exakt. Och jag tycker en annan, om man tar en liten mer kontext eller historisk koppling också, så tycker jag att det är relevant ändå att jämföra med till exempel outsourcing-trenden som var väldigt mycket tidigare. Nu kanske det till och med går lite åt andra hållet, alltså att man vill insourca vissa saker igen. Men att outsourca någonting till exempel till Indien eller så, som har varit liksom vanligt, det är ju också en slags, alltså relativt liksom personer i Sverige då, så automatiserar ju dem, om man säger, delar av sitt arbete till en annan intelligens. Alltså de har outsourcat det till andra personer och det, som är mycket, mycket billigare, men som kanske har liksom, de kan inte språket, alltså svenska i det fallet då, lika väl, eller det kan vara kulturskillnader som, liksom, som påverkar hur lätt eller bra det går att liksom utföra arbetet, men att det ändå är värt det för att det är så pass mycket billigare för organisationen. Så det tycker jag är absolut en relevant liksom jämförelse. Så ibland tycker jag när folk säger AI liksom att det är så alltså att effekterna kommer vara liksom någonting helt nytt. Vissa effekter kommer säkert att vara någonting helt nytt, men om liksom de här trenderna och liksom frågan om så här, men vem utför vissa uppgifter och liksom, den har ju hela tiden funnits. Så vilket jag i och för sig tycker är en väldigt intressant liksom spänning, eller vad man ska säga, i det hela.
Det är lite annorlunda i och med att det är människor som man då, när man outsourcar, att det är andra människor på någon annan plats som utför arbetet istället för maskiner. Det är väl den stora skillnaden.
Ja.
Och att det fortfarande blir någon form av manuellt arbete då.
Om man med manuellt inte menar fysiskt, men mer liksom ändå att människor handlägger det på något vis. Ja. Ja, men exakt. Men relativt liksom organisationen så har man ju liksom, istället för att vi gör det här själva så lägger vi det i en automatisk process. Liksom.
Mm.
Bara det att den automatiska processen har utförts av människor.
Mm.
Men om man nu kan få det att utföras av en algoritm så är ju det antagligen ännu billigare och snabbare på många sätt.
En annan anledning till att det är intressant med AI är ju faktiskt också att den teknologin är bara i sin linda än så länge, så att det sker en utveckling nu som många tror kommer bli ganska explosionsartad, att det kommer bara öka, marknaden för AI-produkter kommer bara växa och växa och bli mycket, mycket större än vad den är idag, så den AI-teknologin som finns idag är fortfarande ganska i sitt väldigt tidiga skede.
Mm.
Så det blir också jätteintressant att se hur det kommer utvecklas med tiden och vilka möjligheter som kommer finnas. Det mesta är ju ganska omoget idag ändå.
Ja, och jag tror något av det som väl ändå är nytt nu är ju den otroliga datamängden som produceras i liksom sociala medier och från uppkopplade things, liksom internet of things. Så både vi som individer och mer saker och liksom producerar sådana oändliga mängder data som man kan analysera på nya sätt. Så det finns ju liksom en råvara där som ju bara kan utvinnas och förädlas med mjukvaru liksom metoder.
Mm.
Och det är ju en skillnad i den biten.
Mm.
Så, och där är det ju verkligen, det har ju nyligen kommit med den här GDPR lagen. Så de liksom etiska och integritetsmässiga aspekterna av det är också ganska viktig.
Ja, gud ja. Jag tänker också på den här skandalen som har varit med Facebook och Cambridge Analytica. Som just skövlade, om man nu får säga, den råvaran med Facebook-data. På ett sätt som har fått ganska stora ringar på vattnet. Det har blivit väldigt uppmärksammat för att den datan också användes för att komma åt amerikanska väljare i det amerikanska valet. Så det, det kommer ju onekligen väldigt många frågor kring det här som är så pass nytt fortfarande. Alltså, vem har rätten till vår data? Hur får vi använda data? På vilka sätt? Var går gränsen? Vad är okej att använda liksom big data chunking för att ta fram? Och vad är inte okej?
Ja, och att liksom få insikt i, det är ju en demokratifråga egentligen. Liksom att personer som, liksom intressen som vill påverka mig till att tycka någonting. Liksom, vilka är de? På vilka sätt? Varför är jag liksom ett mål för det här? Och liksom, vad vet de om mig och alla de sakerna som man nu delvis med GDPR-lagen alltså har ju fått mer insikt i lite grann. När den infördes lagen så fick man ju, till exempel när jag loggade in på Twitter så fick jag liksom då ställa in mina säkerhetsinställningar igen. Med nya rutor att klicka i. Och bland annat där så fanns det ju så här, ja men får vi använda liksom all platsdata som överhuvudtaget har samlats in på din telefon. Och sälja den till tredje part för att de ska kunna visa bättre reklam liksom. Och jag bara, nej jag vet inte om jag vill det. Och jag utgår från att de har gjort det då tidigare. När de inte har frågat om det liksom. Så det, alltså den sortens grejer och det som du är inne där på Facebook och Cambridge Analytica liksom att man verkligen, ja det är ju verkligen en fråga som kanske inte har något jättetydligt svar än och liksom så här, men är det okej att man vill liksom välja ut kvinnor i den här åldern som gillar det här och som tycker om det här och dricker den här sortens drycker och är vän med de här personerna och brukar vistas på de här platserna och henne ska vi liksom targeta med det här politiska budskapet som vi har sett i data, liksom i tester och så här, sett att de kommer klicka på det här. Jag måste bara säga det för jag blir så upprörd när jag kommer tänka på det, liksom att de hade då med Facebook hade alltså folk som säljer bluffprodukter av olika slag, alltså olika sorters lurendrejeri grejer, bantningsplåster som absolut inte fungerar eller pyramidspel och alltså bullshit liksom. De kan ju då sätta sina annonser på Facebook och få liksom hjälp egentligen av Facebook för att så här hitta vilka människor är det som klickar på våra bluffannonser, vilka är det som köper våra bluffprodukter. Och liksom hitta så här, vilka är den mest lättlurade demografiska gruppen. De ska vi såklart visa våra annonser för. Och att liksom Facebook i något slags försök att vara neutral liksom kan låna sig till sådana syften. Det är ju väldigt problematiskt. Och sen då i politiska syften så blir det ju också ännu mer problematiskt än att bara tjäna pengar. Om man säger.
Och då lever vi ändå i en demokrati. Men jag menar, det är problematiskt i en demokratisk stat, men då kan man ju också tänka, men vad kan det få för konsekvenser om man inte lever i en lika demokratisk stat? När man har den här mängden data och kan verkligen profilera in på detalj.
Ja, men verkligen kan profilera och se liksom exakt vad funkar för att påverka folk och få dem att dela den här grejen, köpa våran sak, sprida vårat budskap. Och man får liksom en sån precision. Vi som medborgare borde vara intresserade av att liksom skydda oss mot det. Men nu driver vi lite från arbetsmarknadsämnet.
Ja, det gör vi. Men det är jättespännande. Det hänger ju ihop på något sätt. Alltså om man ska komma tillbaka då till organisationer så kan man ju se en liknande sak. Kanske inte i samma skala men ändå liknande inom organisationen. Och tänka då, okej, men vad är det för data vi egentligen har om våra anställda? Vilken data samlar vi in? Och varför? Till vilket ändamål? Och vad har vi rätt att samla in och inte? Och vad har de själva rätt till och inte? Och det har ju blivit mer reglerat då med GDPR. Ja. Återigen, så det är väldigt intressant att...
Det kommer nog liksom stå flera strider, höll jag på att säga, här ja. Kring detta. Jag tänker vi kan gå vidare till att bara glida in lite i hur vi ser AI kanske påverkar, eller de här trenderna påverkar några specifika yrken.
Mm.
Eller liksom lite mer specifikt än arbetsmarknaden i stort.
Mm.
Och hur man liksom tänker kring det. Har du något exempel du vill ta upp?
Ja, jag tycker som sagt, som jag sa tidigare, just att det är intressant att det är egentligen alla yrken som kommer att påverkas. Och vissa mer än andra. Så att det jag tror ligger ganska nära, som skulle kunna liksom ligga i farozonen då, där man behöver kanske tänka till lite vart man är på väg i framtiden och hur man ska vidareutveckla sig själv för att förbli relevant. Det är väl just den typen av arbeten som har ganska förutsägbara uppgifter, lite mer som inte kräver så komplext tänkande, manuell hantering. Som du sa tidigare, assistentsjobb, eller jag vet inte om vi ska komma in på HR, men om man tänker HR så finns det också en hel del ganska administrativa uppgifter som ganska enkelt kan ersättas.
Mm.
Mycket av koordinering och även serviceyrken tror jag.
Mm.
Med till exempel chattbottar har ju blivit börja komma, och det tror jag kommer bli mycket, mycket större. Mm. Olika typer av service, där tror jag att man kan använda AI jättemycket. Just,
och där presenterade ju Google också den här en natural language, liksom, alltså chattbot som pratar, om man säger så. Inte i text utan som kunde liksom ringa och göra en beställning och åt en annan person, alltså som en virtuell assistent på det viset.
Mm.
Som ju verkligen är, man tycker ju att det skulle vara ett ännu bättre steg om man kan bara ha två AI i sånt fall som pratar med varandra, så kan de det kanske snabbare komma till en slutsats än att några olika, alltså det känns ju då som att vissa mänskliga servicearbetare som är kvar kommer behöva prata med rika människors virtuella assistenter för att liksom gå igenom. Det kommer förändra deras yrken på det viset.
Just det.
Alltså, om man liksom snackar, om man tänker lite mer som dystopiskt perspektiv, just liksom att man tänker sig alltså en rikare klass av de som har såna intressanta och välbetalda arbeten och deras virtuella assistenter som i botten, så måste då de här lågavlönade människorna dela med de här virtuella assistenterna. De får liksom inte ens dela med en annan person, utan de liksom ska anpassa sig till det där. Det
låter som grunden för ett filmmanus här.
Ja, man, eller hur? Ett avsnitt av Black Mirror, ja. Tror jag. Ja. Ja, men jag hörde från Per Lagerström på Futurion, som är TCOs tankesmedja, som jag träffade för ett tag sedan. Han pratade mycket om bank- och finanssektorn är väldigt påverkad av automatisering. Och det har väl varit under en tid när man har ju gått från personlig service på bankkontor till mycket, mycket mer självservice online. Mm. Och det gäller ju många branscher också.
Bank är IT.
Ja, precis.
Väldigt mycket.
Allt är IT liksom, blir det ju. Och sen den här blockchain-tekniken, alltså med bitcoin, och det kommer ju säkert påverka jättemycket liksom behovet av banker överhuvudtaget antagligen på sikt. Men jag läste en rapport där och då sa att de flesta jobb i den här branschen då med bank har en högre svårighetsgrad idag än för 10 år sedan. De har blivit mer avancerade i takt med att saker har blivit mer automatiserade.
Mm.
Så att det har ju i stor grad inte lätt till att jobbet blir enklare, utan det blir att man får göra mer avancerade saker.
Just det.
Och det som är enklare då istället tas över av en automatiseringsprocess.
Mm.
Några av de kompetenser som efterfrågas är liksom programmerare, beteendeanalytiker, aktuarier, matematiker och den sortens grejer. Och sådana jobb som minskar i registreringsarbete, fondförvaltning, aktiemäklare, kontorspersonal, bokföring till exempel. Så där kan det ju bli liksom, det sker ju liksom inte över en natt att alla jobb inom något yrke eller så försvinner, utan det kan ju ske på sikt.
Mm.
Saker och ting. Och det händer ju hela tiden då. Mm. Liksom, utan att det är speciellt kännbart att yrken för en tynande tillvaro. Mm.
Det finns ju massa exempel på saker som redan har skett som kanske inte är AI, men ändå automatisering av ett manuellt arbete. Som, alltså det kan man ju se tillbaka till liksom 80-tal, alltså långt tidigare, men om man tänker tillverkningsindustrin och alla robotar som används istället för manuella människor som står och gör arbete, eller i våra matvaruaffärer, daglighandeln på något sätt med självskannande kassor där vi själva blippar istället för en kassörska. Och det finns ju sådana exempel då som inte är kanske AI-teknik, men ändå samma mekanism att automatisera bort.
Alltså det här har ju gått från arbetet. Att liksom, ja, men gå fram till en disk och säga vad man ska ha som den andra personen plockar fram, till att man själv går och plockar i butiken. Och då är man mycket mer påverkansbar av olika marknadsföringsknep också. Mm. liksom till att man själv går och... Jag kör ju alltid såna här självblippare nu. Mm. Liksom.
Så eller att, nästa, beställa från nätet.
Eller beställa och få hemkört. Yes. Och liksom inte behöva. Mm. Så det är... Precis, så blippa själv. Då gör man ju allt arbete själv nästan. Yeah. Medan beställer man på nätet, då får man igen den här lågavlönande personen som får fylla i. Innan det kommer drones som kan köra ut maten.
Just det.
Som nästa steg. Men jag tänker till exempel kring mitt eget jobb som universitetslärare. Mm. Så jag kollade på någon sida som var där. willrobotstakemyjob.com tror jag. Och de... Enligt den här statistiken som det byggde på så var risken nästan obefintlig, menade de. Att man skulle bli automatiserad som universitetslärare. Men det, ja, där kan man ju tänka att den här tillgängligheten av superstar för läsare i MOOCs liksom, säkert påverkar. Alltså ifall man kan ha någon jättebra föreläsare från liksom Stanford och som föreläser jättebra om sitt ämne, då kanske man inte behöver någon liten...
Ja, så du tänker på sån här... Online-kurser.
Ja, precis.
Massive
precis.
Open online courses.
Mm. Exakt. Men jag tror att det är, så jag tror att det är bra ändå ifall man som universitetslärare både får föreläsa och handleda och göra sådana saker. Mm. Alltså en risk med det här som man inte riktigt vet hur det kommer påverka. Och då menar jag inte kring universitetslärare specifikt, men är ju då att delar, som du är inne på, delar av arbetet bryts bort, liksom blir en automatiserad process av AI eller någonting annat. Och vad blir då kvar liksom i yrket? Alltså för i viss mån så kan det ju finnas en poäng med att så här, ett yrke, till exempel universitetslärare, har de här olika komponenterna som liksom tillsammans bygger ett helt yrke. Där de här bitarna stärker varandra på något vis. Och att ifall man bara skulle ägna sig åt en sak. Mm. Till exempel om man bara skulle ägna sig åt handledning. Så skulle man liksom få en utarmad kompetensprofil. Och kunna erbjuda mindre och mindre i någon mening. Liksom, när man inte får påfyllnaden som man får av sina andra arbetsuppgifter. Och det tror jag... är en risk. Mm. Eller det är ju någonting som kommer hända med vissa. Alltså vissa yrken kommer kanske försvinna av det skälet. Mm. För att vissa komponenter i det bryts bort tills det som är kvar är inte intressant för, i alla fall inte för de personerna som har de jobben idag. Och just då vill det. De inte jobba med det längre. Mm. Så därför försvinner yrket. Inte för att det inte finns något kvar i det, men för att det liksom inte är ett helt jobb längre.
Eller så blir det också så, som vi pratade, den bästa världen, att du får en chatbot som kan hjälpa till att hantera mycket frågor, vanliga frågor från studenter till exempel, eller kanske rätta prov, eller andra typer av mer administrativt, manuellt arbete som ingår i yrket, men som kanske inte är det mest värdeskapande.
Ja, eller precis, som inte är det skojigaste för en själv. Det drömmer mig hela tiden om att man ska ha en robot som kan rätta tentorna åt en. Och så, där har man ju också, skulle jag säga, väldigt starka incitament ändå till att man skulle vilja göra det på det viset. För att, och då kommer vi in lite på en grej som är inne på, det, liksom, vem är det som drar nytta av att dela i arbetet automatiseras? Mm. Får jag själv dra nytta av det? Eller tillfaller den nyttan liksom min arbetsgivare på ett annat sätt,
alltså, eller mot kunden eller,
ja, eller precis, men att det liksom kan vara för mig då som universitetslärare, så är det liksom, om jag kan göra min tentarättning enklare då betyder det att jag får mer tid till att göra andra saker som är mer värdeskapande. Liksom mer tid göra intressanta uppgifter för studenterna eller den sortens grejer. Liksom. Det är ju väldigt tidskrävande att bara sitta liksom och rätta tentor. Men i vissa andra delar så kan det ju vara liksom att man säger så här, okej, men vi har automatiserat loss den här processen. Det betyder att vi behöver bara 50% av din tjänst nu. Så du får jobba hälften så många timmar. Alltså beroende på hur din anställningsform ser ut. Så skulle ju det absolut kunna hända. Att istället för att bara, men då behöver vi bara dig hälften så många timmar. För att vi har automatiserat resten av processen. Och då har ju du själv har ju inte vunnit någonting på att den här processen har automatiserats. Du vann ju ingenting på det då. Du blev ju bara av, okej, du fick tiden till att ta ett annat jobb då eller någonting sånt. Så jag menar, mycket av huruvida folk är liksom negativa eller positiva till utvecklingen är ju om man tror att den frigjorda tiden, kommer den att tillfalla mig? Eller kommer den att bli liksom att jag blir i någon mån av med jobbet?
Överflödig.
Ja, men precis.
Precis, och den som sitter i andra änden, eller arbetsgivaren, tjänar mer pengar då. Ja. Har mindre kostnader för personal. Man kan automatisera mer och mer. Och,
ja, och där så blir det ju liksom delvis, och vissa försöker ju lyfta det också, att som att det ska vara en mer politisk fråga. Mm. För det är en politisk fråga vem som äger värdet av arbetet som sker. Och om man ser då det som vi pratar om där, den marxistiska drömmen där man är fria att ägna sig åt fritidsaktiviteter för att allt arbete som krävs för att kunna bo, kunna äta och så vidare är helt automatiserat. Men ser man till den världen som vi har idag så ser det ju mer troligt att den här totala automatiseringen ägs av några få företag. Och ifall ingen jobbar där, liksom väldigt få personer jobbar där eller har ett jobb, då är det så här, på vilket sätt får de nytta av allt det här automatiserade välståndet? I och med att vi har ett system som är, bygger på att antingen så äger man och då får man pengar på det, eller så måste man jobba för att få del av välståndet.
Det är ett jätteintressant tänk. Det bygger någonstans också på ett antagande om att det är någon form av nollsummespel lite grann. Tar man bort så frigörs tid. Men jag tänker att det kanske snarare blir en evolvering av arbetet och yrket. Ja. Precis som det har, om vi tar exemplet då med kassa eller vad det nu må vara, sättare som går in och börjar jobba med datorer istället. Att det blir liksom någonting annat, någonting mer. Men det återstår att se vad det blir för utveckling där.
Och jag tror, jag menar, om man ser till både till från fackligt håll och liksom till Sverige som nation, eller vad man ska säga. Från fackligt håll så talar man ju mycket om kompetensutveckling. Att företagen ska se till att personalen blir kompetensutvecklad. Så att de inte plötsligt blir då överflödiga. Utan att de liksom ska kunna hänga med. Och från Sveriges håll så har man ju också alltså olika omställningsförsäkringar. Så att den som blir av med jobbet ska kunna komma tillbaka till arbetsmarknaden.
Jag tror att det också är ett, nu kanske jag får bita mig i tungan, men att det kanske är lite gammalt synsätt att tänka, så här ser jag det. Arbetsgivaren har ett jättestort ansvar i att inse att okej, vi står inför den här jättelika samhällsförändringen. Och jag i min organisation, att förstå affären, alltså ledarna för företaget, hur kommer våran affär att förändras? Vilka kompetenser kommer vi att behöva i framtiden? Och hur ser det ut jämfört med de kompetenser vi har idag? Och liksom, hur ska vi transitionera oss dit? Hur ska vi hjälpa också de som arbetar hos oss att utveckla sin kompetens då? Men det finns ju också ett ansvar hos alla individer idag. Vi vet ju, någonstans så var det liksom, förr i tiden så var det guldklockan att jobba. Ett arbete hos en arbetsgivare var den stora tryggheten. Och så var man lojal med den arbetsgivaren och hade den typen av relation. Och det ser ju inte ut så idag. Utan tryggheten idag står ju just i att vara anställningsbar. Att du själv försöker att se till att ha din kompetens uppdaterad. Du måste ta ett eget ansvar också i att se till att du inte blir obsolet på arbetsmarknaden. För att det händer så otroligt mycket inom inom alla yrken, som vi har förstått, kommer det hända saker, mer eller mindre.
Ja.
Så man måste liksom konstant lära sig. Så på så sätt kan jag tycka att det är ett lite gammalt synsätt om man säger att, liksom att man lägger det ansvaret på arbetsgivaren. Arbetsgivaren har ett ansvar, absolut, och det är ganska stort tycker jag. Men samtidigt har också individen ett ansvar att själv bli den här lärande, liksom, där man fortsätter att lära sig.
Men definitivt en viktig fråga är ju det, var ska det här ske? Alltså ska det ske på individens fritid eller ska det ske på arbetstid? Det är ju en del i det. Alltså, ja. Har man möjligheter att utveckla sig i sitt arbete?
Ja, där kommer ju arbetsgivaren in och ansvaret från arbetsgivaren. Och någonstans, ja, det hänger ju ihop med större frågor också. Att
ja.
Vara en attraktiv arbetsgivare idag tycker jag väldigt mycket innebär att man faktiskt också inser att man behöver vara en lärande organisation.
Exakt.
Och hjälper sina medarbetare att ständigt utvecklas på olika sätt.
Precis.
Ja, jättespännande.
Jag tycker, för att, jag menar, det som vi varit inne på är, jag vill lansera, höll på att säga, ett begrepp kring det. Det är inte jag själv som lanserade, utan det är ju forskning från typ 80-talet. Alltså när datoriseringen mycket satte igång.
Mm.
Och där pratar man det om, liksom som att antingen med man inför en ny teknik så kan man ha en mer supplant eller augment-strategi. Och supplant-strategin, den handlar ju om att ersätta människor på olika sätt. Man vill liksom idiotsäkra tekniken så att risken, ja, men liksom kör precis robot som inte gör fel utan den gör likadant, precis så som man har blivit tillsagd hela tiden. Eller om man har det här augmentation-synsättet som är liksom att människa och teknik tillsammans kan bli mer effektiv, jobba bättre. Och att man liksom har, ja, summan blir mer på något vis. Och jag tror ju att båda de här strategierna liksom är ju någonting som kommer att användas. Alltså att man inte, det kommer inte bli den ena eller den andra. Utan jag tror att vissa uppgifter kommer vara mer automat och andra är mer augment.
Mm.
Och själv som privatperson så vill man ju gärna hamna i augment-facket.
Man hoppas på det. Bli av med de tråkiga uppgifterna och få göra mer av det roliga.
Ja, liksom, mer utvecklande uppgifter.
Mm.
Men då att det blir, att det går med, som vi såg det, arbetsuppgifterna blir svårare.
Mm.
Och det ställer ju då också krav på individen att de ska lyckas hänga med i det.
Mm.
Och klara av de svårare arbetsuppgifterna.
Mm. Mm.
Och det är ju, men det är ju många som vill det. Och ser ju jättemycket fram emot att så här, få göra sig av med tråkiga repetitiva uppgifter.
Med det sagt, då tycker jag att det blir en utmärkt brygga till att komma in lite mer på, okej, men HR då?
Exakt.
Vad betyder det här för HR? Och vi kanske kan tänka kring HR-rollen först, alltså om vi då tänker på själva arbetsuppgifterna inom HR. Vad är det som är det här, vad kallar du för, augment eller
supplant,
precis. Mm. Och där har vi ju det är ju väldigt brett idag, HR-skråt. Antingen så är det ganska enkla manuella arbetsuppgifter eller så liksom det går, har ett spann till väldigt avancerade strategiska sätt, liksom strategier för i linje med affären, ja, på en väldigt hög strategisk nivå. Så det finns ju hela liksom
kompetensförsörjningsstrategi, ja. Känns det som en väldigt viktig del i det som du var inne på nyss. Är det något, du jobbar ju själv som HR-chef, så vad, du kanske är bäst person att svara först på vad du ser som liksom.
Nej, men jag tror att göra. Jag tror att mycket av det manuella arbetet som finns inom HR idag kommer att kunna ersättas inom den när, om man pratar nu relativt nära framtid, så tror jag att det kan bli mer av det manuella liksom, assistent- och koordineringsarbetet som kan ersättas, och även till en viss del kanske också som data som är mer förutsägbar inom lönehantering som kan ske ganska manuellt idag, eller vad ska man säga, inom rekrytering, så det är väl det område också som AI har kommit in mest på. Så finns det väldigt mycket vad ska man säga, inte så krävande, det är tidskrävande men inte, det är ganska enkla typer av uppgifter, att koordinera scheman och boka intervjuer, första kontakt med kandidaten, screena till en viss del, även screena CV:n i rekryteringsfasen.
Mm.
Där finns det andra risker i och för sig, att man kan bygga in bias och sånt, men
exakt.
Men så det finns en hel del
intervjurobotar har jag sett också.
Ja, intervjurobotar, det är liksom, det känns som nästa steg. Det första är väl liksom det här väldigt manuella, enkla administrativa arbetet som kommer gå att automatisera bort.
Mm.
Och sen blir det väl liksom mer och mer avancerat. Intervjubottar som inte är förhoppningsvis lika styrda av bias som vi själva är.
Alltså där tänker man ju så här, man bara, hur skulle man... Precis nu kanske man skulle tycka så här, okej, spännande upplevelse, typ någonting nytt. Men sen också så här, hur känns det att bli intervjuad av en robot? Så här, är det en trevlig kandidatupplevelse? Eller känns det som att så här, oj, vad, det här bryr de sig verkligen. Vilken trevlig arbetsgivare. Ja. Men liksom att man kanske får den känslan. Men det vet jag inte, jag har inte testat att själv bli intervjuad.
Nej,
för det du var inne på där med bias är ju liksom... Jag har inte sett något sånt fall än. Jag efterlyste på Twitter och försökte få fram från så här, mina fackliga eller juristkontakter. Alltså om någon arbetsgivare har blivit... Alltså har det varit något fall uppe i arbetsdomstolen där man har anklagat en arbetsgivare för diskriminering på grund av hur en algoritm fungerar?
Jag tror det är för tidigt.
Ja.
Jag tror att det är fortfarande på någon slags experiment, första stadien. Men kanske ett fåtal har börjat experimentera med det, men jag tror att det är för tidigt.
Men om man tänker inom offentlig sektor så är det ju högre krav. Alltså i den privata sektorn så får man ju mer bestämma själv hur man vill ha för urvalskriterier. Men man får ändå inte diskriminera. Och i offentlig sektor så är det ju högre krav på att det ska vara merit. Vad är liksom meriter? Alltså det spelar roll hur man skriver annonsen. Liksom vad som verkligen är meriterande och så vidare.
Mm.
Där ju folk kan ju egentligen överklaga beslut. Mm. Liksom att man har blivit orättvist behandlad för att man inte fick jobbet.
Just det.
Och det har ju ingenting med AI att göra, men där har man ju en beslutsalgoritm i någon mening. Även om man kanske inte sätter siffror i den så har man ju liksom, och den är ju mer genomskinlig där. Och när det går in i olika algoritmer i en dator, i ett system, så försvinner ju mycket av den transparensen. Och speciellt om man har tagit fram sin algoritm med hjälp av machine learning.
Mm.
Alltså att, för att om det är en människa som har övervakat så att säga urvalet i algoritmen. Vi väljer på de här fyra variablerna. Det är CV, det är intervju, det är det här och det är det här. Och man ska uppnå vissa värden eller så och så. Och liksom de kandidaterna är mest kvalificerade. Då kan man ju åtminstone redovisa för hur har man kommit fram till det här beslutet. Men om man skulle använda sig av machine learning på liksom... AI då, för att komma fram till det här är bra kandidater, det här är inte bra kandidater, då har du inte samma insikt i hur ser den här urvalsalgoritmen egentligen ut.
Vad är det som du väljer då?
Ja, och det kan man ju liksom, det är ju liksom, det blir ju liksom, är det ens liksom lagligt? Blir det frågan då, alltså, blir det ett diskriminerande utfall så är ju det liksom, bryter ju det mot lagen egentligen. Mm. Frågan är hur man skulle bevisa det. Det vet jag inte. Men det här är ju verkligen en, tycker jag, intressant
fråga. Ja, det är det, verkligen. Det var en inzoomning. Men
HR borde vara med där. Alltså, håller ju på med rekryteringen.
Ja.
Så
om jag ska zooma ut den och komma tillbaka. De områden som kommer utsättas för automatisering och AI. Det är framförallt rekrytering då. Och förhoppningsvis att förbättra rekryteringen på olika sätt. Det är också till väldigt stor del det här automatisering av arbetsprocesser som vi pratade om tidigare, schemaläggning, boka möten, koordinera scheman och sånt där.
Mm.
Även onboarding, en viss del av onboardingen skulle man kunna automatisera. Och någonting som har blivit, som också kommer ganska mycket, det är ju just chattbottar. som är ganska intressant. Och jag tror att chatbotar kan användas på många olika sätt inom HR-service. Det är ju ganska vanligt med frågor, till exempel. Frågor om hur många semesterdagar har jag eller vad det nu kan vara för typ av frågor. Och det skulle man ju kunna använda en chatbot till, som till viss del skulle kunna ersätta den klassiska personalhandboken. Mm. Så skulle man istället kunna bara ställa sin fråga till en chatbot som kan svara mig snabbt. Mm. Utan att jag själv behöver leta upp information på någon plats. Sen kopplat till det kan man säga är ju en annan väldigt stor sak som händer med de här chatbotarna och annat. Det är ju en personalisering eller individualisering i själva anställningsupplevelsen. Om jag har en chatbot som kan svara mig på min fråga direkt i realtid utan att jag behöver vänta. Det är ett exempel, men det här kommer väldigt mycket inom lärande, tror man. Lärande och ens karriärutveckling. Att man med hjälp av AI då kan, en AI kan hjälpa att förstå vad är det för typ av saker jag behöver lära mig och sätta ihop utbildningsprogram eller liksom ta fram skräddarsydda kurser, onlinekurser, vad det nu kan vara, som passar just för mig och mina specifika behov. Så det är väldigt intressant, tycker jag. Det är ju en annan supertrend som jag ser, just där med employee experience eller anställningsupplevelse, att fokus har skiftat och blir väldigt mycket på anställningsupplevelsen, att de anställda ska ha en bra anställningsupplevelse. Det omfattar liksom allt egentligen. Och sen kopplat till det som du var inne på tidigare med big data, så kommer ju också det här med prediktiva analyser, och det är också ett område som AI skulle kunna arbeta med, att göra bättre prediktioner, alltså förutsägelser av vad som kommer ske, vilka som är hög risk för att sluta, vad man kan göra kanske för att de inte ska sluta, en mängd olika områden. Du kanske har någon input där också.
Ja, alltså jag tänkte precis, för jag kommer ihåg, vårt avsnitt nummer 2 handlade ju om big data och analytics, så det var ett av de första ämnena som vi pratade om, och då pratade man inte så mycket om AI, utan det har ju verkligen kommit mer nu. Jag är ju då forskare, så jag är ju lite skeptisk mot machine learning ur det perspektivet. Mm. Alltså det finns jättemånga användningsområden liksom för det. Men just när det gäller att fatta olika sorters beslut om människor, så tycker jag att det finns liksom, det finns en etisk aspekt i det, där jag tycker att man vill veta vad det är man håller på med och vad man utsätter folk för. Och det är just att, alltså, man har den här organiskt framväxta algoritmerna som kanske är bra att predicera, men man vet inte varför. Vilka faktorer är det i det här som liksom gör det? Och sen så är det ju också att om man tar till exempel den här intention to quit, då, liksom man tror att den här personen kanske kommer sluta, då vill man ju kunna göra någonting åt det. Och då igen är det så här, vilken av de här faktorerna är det som påverkar det här mest? Var kan man göra någon slags impact? Alltså jag säger inte att det inte kan finnas något användningsområde för det, men jag tycker att det är bättre, tror jag, att ha alltså människor som förstår sig på dataanalys och liksom att det är de som styr urvalet av det här. Och så använder man sig kanske av liksom AI. Alltså risken är, så som jag ser saker och ting presenteras nu, är liksom att det är så här på kundsidan, att man kanske inte har riktigt den här datakompetensen och liksom köper in ett mer eller mindre färdigt paket som är liksom, det här är, alltså vi mäter de här sakerna och liksom gör de här analyserna och så liksom, som att det har liksom egentligen då beslutats av de som har designat mjukvaran och inte av kunden och liksom med deras verksamhet, och du kanske inte riktigt vet hur de ska uttolka vissa saker. Och ingenjörerna som jobbar med machine learning, de har inte alltid rätt att kollen på statistiken, utan de vet hur de engineerar de här sakerna. Alltså det finns en diskussion där liksom kring statistik och versus liksom machine learning, som är en liksom ingenjörskonst, som är, de är inte riktigt samma saker där. Och jag tycker att om man ska fatta beslut om personer, till exempel att här ska vi göra någon slags insats, det här ska påverka den här personens lön, den här personen ska vi anställa eller kanske göra oss av med, då behöver man kunna motivera. Det ska vara en ganska transparent beslutsprocess, tycker jag, kring det, liksom hur de här sakerna går till. Kunna motivera för personer varför. Och i vissa fall så kanske det är lagkrav liksom, kring diskriminering och så. I andra fall så kanske det är bara mer en etisk fråga att man bör kunna motivera. Liksom, vad har man fattat för beslut?
Mm.
För baserar man, jag har med sådana här organiska learning-algoritmer på ett datamaterial som handlar om människor, så kommer ju liksom de strukturer som finns i samhället, de finns där i det datamaterialet. Och det kommer den här algoritmen att lära sig. Så den kommer att plocka med sig alla bias som redan finns.
Det finns faktiskt ett jätteroligt exempel på det med en AI som plockar med sig bias. Det var ju när Microsoft gjorde ett experiment med en chatbot på Twitter som hette Tay, tror jag.
Ja, det ser den.
Ja, och det tog mindre än 24 timmar. Inom mindre än 24 timmar så hade den här AI:n då plockat upp allt från Twitter och blivit en misogyn, rasistisk skitstövel. Som tyckte att Hitler var bra och att alla feminister skulle dö. Mm. Så de fick plocka bort den ganska snabbt. Och då kan man ju, utifrån det ganska roliga exemplet ändå, så kan man ju både tänka lite kring AI. Att AI är ju ändå en produkt av oss på något sätt. Och även så kan man ju ställa sig lite frågande till, eller det säger också en del om Twitter, tycker jag. Att det är det den har plockat upp. Men verkligen, det blir ju relevanta frågor.
Jag tänker bara en sista grej.
Mm.
Om vi bara kollar lite mer på, om man tänker hur HR ska hjälpa sin organisation.
Ja.
Vi har ju redan pratat om en del av de grejerna.
Mm.
Men alltså, vad är liksom de viktigaste sakerna i organisationen, men det är ändå som HR kan hjälpa till med? Mm. Nu har vi pratat rekrytering, men om man tänker någonting annat.
Jag tänker den stora, stora saken inom det, det är ju att om man tittar då på allt som sägs om AI, så är det att det kommer förändra alla yrken. Det innebär att det kommer att påverka din organisation och det kommer påverka alla som arbetar i din organisation till en större eller mindre utsträckning. Då tycker jag HRs uppgift där är verkligen att tillsammans med affären försöka förstå var vi är på väg och hur kommer AI och kanske annan teknik också för den delen påverka våra yrken. Vilka kompetenser kommer vi behöva i framtiden? Vilka har vi idag? Var ligger det gapet? Och hur ska vi hjälpa de som arbetar hos oss att transitionera? Men också att vi liksom lär för framtiden tillsammans och rekryterar inför framtiden också.
Mm.
Så det är både att liksom ta hand om de befintliga människorna i organisationen och hjälpa dem om det behövs en transition och uppdatering eller utveckling av kompetenser. Men också vad vi behöver för framtiden, vad vi behöver rekrytera.
Mm.
Och vilka kompetenser behöver vi för att vara konkurrenskraftiga?
Mm. Som är svåra frågor att svara på.
Det är det verkligen.
Jag tror att en grej är det här med, alltså, om man tänker de individuella arbetstagarnas kompetenser. Man kanske behöver utbilda sig lite mer eller lära sig vissa grejer i jobbet. Men också så här, som organisation, liksom organisationens kompetenser. Det kanske är de framförallt man ska titta på. Eller liksom. Så att det inte nödvändigtvis handlar om att personer ska gå på kurs, utan det handlar om hur i organisationen ska vi kunna bygga den här kompetensen. Och jag har inte så här typ ett smart svar på den frågan, men liksom att det handlar verkligen om det här lärande organisationen.
Exakt, exakt. För det är ju det. Det är som du säger, det är inte en kurs man behöver gå, utan man behöver bygga in den organisatoriska förmågan att lära sig och utvecklas och anpassa sig till den här förändringen som vi inte riktigt vet vad det är.
Mm.
Det är ju liksom den stora
framtidsfrågan.
Ja.
Och nutidsfrågan.
Ja, verkligen. Verkligen.
Mm.
Det är många branscher som är utsatta för förändring. Mycket teknisk förändring eller annan typ av förändring. Och där det finns många osäkra faktorer.
Mm.
Där man inte riktigt kan förutsäga exakt vad. Så att den här flexibla förmågan att lära sig och hela tiden utvecklas, förändras. Det kommer vara grejen.
Mm.
Mm.
Det får kanske bli de avslutande orden.
Ja.
Men det har varit jättekul att spela in en ny HR-podd. Om ni vill komma i kontakt med oss eller läsa mer om HR-podden så kan ni gå in på www.hrpodden.se.
Mm.
Vi finns även på Twitter och Facebook.
Mm. Tack så mycket för den här gången.
Hej då!
Hej då!